Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Hur ser dina mål ut för dina placeringar? Vill du gå i pension innan 67? Välkommen till oss på Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig med smarta placeringar. Vi finns på Östergatan 22 i Ängelholm och på vagen.se. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle mot Frölunda, tvåan mot ettan i SHL. En tidig seriefinal direkt efter landslagsuppehållet. Ja, Rögle har ju varit igång i SHL, Frölunda också. Men ändå, i serien, Linus Alin, Daniel Roth, Mattias Hjelm. Seriefinal så här i november känns ganska bra.
Men det är väl härligt med en kickstart efter ett uppehåll. Och det kommer ju verkligen bli en sån Rögle-Frölunda, de här lagen. När de möts brukar det bli väldigt sevärt, heta känslor. Vi har pratat om det tidigare, det finns någon slags utvecklad rivalitet där som har vuxit fram egentligen sen Abbots kom in i Rögle och som bara har stigit hela tiden. Så att det är ett av mötena man ser fram emot extra att följa under säsongen.
Näst efter derbyna mot Malmö är det faktiskt de roligaste matcherna. Och gubben här påminner om att rivaliteten går bak till 80-talet när det var 35 bussar i Göteborg på matchen. Där man är liksom en evighetslång rivalitet som sen låg i träda i många år och så, precis som du säger, har blossat upp och blivit superheta matcher de sista åren.
Det var bra att du sa det. Jag brukar faktiskt få hyttande pekfingrar efter mig när jag säger det här med rivaliteten mellan Rögle och Frölunda. Att det var faktiskt det även tidigare. Så det är skönt att slippa dem idag. Tack!
Det här är ju intressant för mig som utomjording här i nordvästra Skåne. Hur djup, alltså hur stark är den här rivaliteten? Är den nästan på Malmö-nivå alltså? Jag vill veta det här.
Ja, det skulle jag nog säga. De har ju byggt upp någonting i modern tid som är handlar väldigt mycket om nutid. Två jättebra lag som tävlar mot varandra. Liksom. Men support och rivalitet, det har inte varit någon liksom, rivalitet på det viset som det är mellan liksom, Rögle och Malmö supportrar. Men liksom, det här, att det är ett speciellt möte, det var det ju redan när de spelade i dåvarande Division 1, de här lagen i slutet på 80-talet, när det var fullt varenda gång. Och så mycket liksom Rögle-supporter som var i Skandinavien i slutet på 80-talet tror jag aldrig det har varit efter det.
Finns det matcher bakåt i historien som verkligen sitter fast så här på näthinnan? Någon speciell incident, något gurgel säger man så?
Ja,
något gruff. Gurgel är sånt där man gör med
gurgel.
Man var det med kum eller flår i halsen.
Man borde säga och skriva gurgelhjälm. Det är väldigt vedertaget.
Ja, men nu hade jag fått förbereda mig. Jag hade nog kunnat plocka fram en lista, men det finns ju massor av matcher som är klassiska. Dessvärre för Rögle supportrar så är ju många bak i tiden slutar med Frölunda-seger. Jag vet att många nog får rysningar om jag säger 4-1 blev 4-7. Rögle ledde en gång med 4-1 Skandinavien och förlorade med 7-4. När Peter Berntsson och Christer Kjellgren och Håkan Algotsson och Stefan Larsson och Stefan Axelsson och allt vad de hette härjade i Skandinavien. Nu ser du lite glad ut igen.
Ja, för att du säger så här, hade jag fått förbereda på det här, jag visste inte ens själv att jag skulle ställa den här frågan eller att vi skulle komma in på rivaliteten bakåt eftersom jag inte kände till den. Men du plockar ju fram en match direkt här, så ni som lyssnar här nu, ni som har några fler år än 20, vet ju vad Daniel pratar om. Jag vet det inte mer än det du berättade nu.
Ja, men superheta matcher med när Rögle hade liksom Elvenäs och Hansson och allt vad de hette. Det var väldigt profilstarka lag som drabbade samma, alltid fullsatt. alltid jättemycket liksom nerv och hets kring de här matcherna.
Det är också intressant om man tittar då de senaste åren att Rögle, när de höll på att knacka ner väggar för ett par säsonger sedan och bryta ny mark, så var ju att besegra Frölunda i Skandinavium en jättestor sån för dem som ville ta sig igenom och förbi. Och sen när de väl gjorde det så har ju Frölunda haft jättesvårt för Rögle, och Rögle har vunnit väldigt många matcher uppe i Göteborg. Samtidigt så är det ju spännande att se liksom hur då det har skiftat om, att innan har det varit Rögle som har jagat den här stora draken Frölunda och försökt att fälla den så länge, och nu är det istället Frölunda som, inte minst med tanke på första mötet den här säsongen mellan lagen, de var, hade den matchen, lyckades ändå inte knyta ihop säcken, Rögle vann, och då förra säsongens slutspel. Så är det Frölunda som jagar Rögle och fortsätter att göra det. Man ser ju på Frölunda-spelarna och ledningen att det här är en tagg som sitter i sidan på dem just nu.
Ja, det är ju ologiskt också, så att vi vet att Frölunda liksom har varit en svensk hockeykoloss i rätt många år nu och varit liksom klubben som folk, eller som andra klubbar har försökt kopiera och ta rygg på. De har ju flyttat gränser, de har ju liksom varit framgångsrika ute i Europa. De har liksom lyckats bygga framgång över tid. Så därför är det ju lustigt att det är Rögle som sitter på någon slags gigantiskt övertag. Det är som du säger. De har ju försökt liksom på alla vis att bryta detta de sista åren. Rönnberg har till och med ut och sagt att de inte tog Rögle på riktigt allvar. Att det är dags att ställa om. Men de har ju fortsatt förlora en massa matcher efter det. Så att det upptar nog en del tankeverksamhet i Frölundas omklädningsrum och framförallt tränarrum kanske.
Ja, den coachmatchen är också alltid jättespännande att följa, och de här, vi pratade om presskonferenser förra veckan, att de ofta är tradiga och förutsägbara, men de när Cam Abbott och Roger Rönnberg sitter bredvid varandra och pratar brukar faktiskt vara väldigt intressanta att lyssna till.
Ja, intressanta, men inte liksom hatiska som de kan
vara.
Nej,
absolut. De har en väldig respekt för varandra. Det lyser igenom.
Det är ju väldigt tydligt. Men här, ni kan ju YouTubea Roger Rönnberg i presskonferens, så får man ju upp lite komiska liksom incidenter med Skellefteå och Luleå och allt möjligt. Liksom, där Rönnbergs topplock har gått eller han blivit lurad i en fälla. Men det har ju varit väldigt respektfulla, lite till och med liksom hyllningar och mot Röglehåll framförallt. Kanske den som sitter och klaras på näthinnan är väl hans totala liksom, att han bugade liksom till skorna efter att förlorat i slutspelet i våras.
Var det inte Bulan som lurade honom i någon fälla för ett par år sedan?
Jo.
Det var ju en av de mest minnesvärda presskonferenserna faktiskt.
Den måste man nästan leta upp efter detta.
Var det inte Bulan som sa något om att de
strul med bottenlaget.
Ja, då svalde Roger Rönnberg hela krok och lina och fiskespö ett enda hygg. Ja. Mycket roligt.
Det hade varit komiskt om Cam Abbott sa något liknande efter ännu en seger kanske på torsdagskvällen.
Det lär inte hända.
Men händer det så har vi vår rubrik och klara i alla fall.
Ja, men det är superintressant eftersom Frölunda liksom har samlat ihop sig efter sitt fiasko i våras och ser ju ut att vara laget att besegra liksom. De har ju tagit täten och sett väldigt, väldigt stadiga ut hela vägen, så att, det kommer nog bli en rolig match.
Och det här då att båda lagen har för vana att spela en positiv hockey, en hockey där man vill framåt. Det är ju framförallt det som lockar med de här mötena, tycker jag. Det är ju skillnad att se Rögle mot till exempel Luleå, Hjelm, där det ofta
är Luleå jätteroliga.
Ja, men ni vet vad jag menar. Här har du alla förutsättningar. Det blir fart, offensivt och mycket mål, sevärt.
Och en match i benen också, vilket väl liksom suddar lite risken för att det är rost i rören efter uppehåll. Så att bästa tänkbara förutsättningar för en bra hockeymatch.
Ja, både Frölunda och Rögle vann ju i CHL. Vi återkommer till det alldeles strax. Men bara checka med er här nu. Hur många raka segrar har Rögle mot Frölunda om vi nu snackar i serie, slutspel och så inte träningsmatcher?
Det är nu du ska säga att du har tagit reda på svaret, för jag vet inte det.
Nej, där får du nog briljera, Hjelm.
Ja, jag har ju sagt fel förut, så att det kanske jag gör igen, men 6 raka.
6 raka?
Mm. Ja, 4 raka i slutspelet, en nu under säsongen här och så var det en den sista matchen i grundserien mellan lagen.
Mm.
Förra säsongen var det 2-2 i matcher.
Jag tror också Rögle har en rätt så lång svit av segrar i Skandinavium. Men vi, ja.
Ja, den har jag inte räknat på.
Nej.
Dåligt igen.
Dåligt igen. Dåligt.
Det är nästan derby, vad säger man?
Nästan derby. Hur är läget i laget då, Linus Alin? Du står här med armarna i kors och låtsas som att det regnar. Vad är dina papper? Vad är dina siffror? Vad är nummer på spelarna? Allt!
Var är blocket?
Nej, det här känns inget bra alls för mig.
Är du tom? Är du naken?
Ja, det känns så i alla fall, för att Rögle hade ju en resa nu under onsdagen hem från Zürich, så att det innebär att man helt enkelt spolade träningen. Det blev ingen sån, utan spelarna fick fokusera på att vila upp sig inför den här Frölunda-matchen. Det vi vet är i alla fall att Ståle Yrenäs var ju tillbaka efter sin skadefrånvaro mot Zürich, tillbaka in i laget. Marco Kasper saknade det då och...
På grund av krassling.
Just det. Och Telbetén var inte med. Så då står ju att se om Kasper och eller Telbetén spelar mot Frölunda.
Vad vet vi om Ted Britén? För ni har ju rapporterat om att han är i full träning.
Ja, men jag var ute på träningen förra veckan och under uppehållet där och noterade då att han körde på för fullt. Och han hade inte en sån här gul tröja som indikerar att en spelare icke är tacklingsbar. Utan var med på alla övningar och deltog fullt ut. Och Daniel, du har väl samma iakttagelse när du var ute på träningen i måndags, va?
Exakt. Då tränade han som ytterforward med Brady Ferguson och Adam Edström. Det var många som fattades, ska sägas, på den träningen. Men han såg ut att träna för fullt och jag frågade Peter Ekholm, Rögles kommunikationschef, om vi fick intervjua honom. Det fick vi inte. Och han sa att det som kommunicerades till Linus från Chris Abbott i förra veckan gäller fortfarande. Och då sa Chris Abbott ungefär...
Ja, fritt översatt sa han att det var ett jättebra... tecken att Britén var tillbaka på is såklart, men att de inte kommer att kommentera någonting kring honom mer, alltså vidare, eller kommer att ja, göra Britén tillgänglig för en intervju. Och gäller det fortfarande så vet vi ju det vi vet.
Vilket är ingenting.
Nej, men vi förmedlar det vi har sett. Och vi har ju sett Britén i full träning i åtminstone 2 pass, det lär ju vara något till och med. Och han har ju fortfarande inte återvänt i match, så en comeback lär väl vara på gång i alla fall.
Det är väl det man kan utläsa, och Rögle är ju väldigt sparsmakade med att ge kommentarer kring sina spelare när de inte är med eller har frånvaro. Så att det är ju svårt för oss att veta och spekulera i såna här fall, det gör vi inte.
Nej, det går inte, vi vet ju inte. Men så länge vi vet detta och Rögle inte säger någonting så blir det ju spekulationsläge. Men vi lämnar väl det där. Det är vad vi vet.
Det är väl en sån situation som säkert lär klarna inom kort. Eller ja, när han är tillbaka. Men tränar man för fullt så indikerar det ju att man är på god väg mot att kunna vara med i match också.
Han blir skadad just mot Frölunda. Så vi ser om han gör comeback mot Frölunda.
Mm. Sluter cirkeln. Så att säga.
Ja. Apropå cirklar.
Så gjorde du nu ta det?
Ja, det tunnar jag också faktiskt.
Apropå cirklar. Nu känner jag mig som hipp igen när de gör det här melodikrysset.
Eller Itzak.
Ja. Och det är min favorit. Itzak, han skulle jag vilja vara bror med. Inget ont om min bror, men Itzak, han är magisk. Ja, hur som helst.
Ja.
Kolla in när han är i Österrike, Itzak, och ta reda på vad som hände med Mozart och sådär. Ja, men skit i Itzak nu. CHL, se apropå cirklar, så gjorde ju faktiskt...
Rögle mål från cirklarna.
Det här blir grymt krystat nu, men... Apropå cirklar, så har Linus stått där och garvat.
Nej, du kommer att ta den här målet.
Alltså, så gjorde han. Faktiskt Leon Bristedt en cirkel i andra powerplayet som jag räknade till 15 passningar innan Adam Tambellini gjorde sitt andra... Nu börjar du garva igen. Adam Tambellini gjorde sitt andra mål. Fantastiskt powerplay. Vi kommer över till powerplay här via cirkeln av Leon Bristedt. Powerplay. Rögle var magiskt mot... Zürich i CHLs första åttondel.
Ja, men har man en Adam Tambellini i den direktskottsform som han är och har varit de senaste veckorna, så blir det en ny dimension till Rögles powerplay. Det är många i den enheten som har växlat upp och gör det jättebra. Ekstol Jonsson är ett exempel. Evberg är ett annat om man kan såklart också nämna, både Bengtsson och Brisset där med, men det är ju Tambellini med det här skottet när han är i målform som gör att han blir ett sånt enormt hot som inte motståndarna, i alla fall inte Zürich, var kapabla till att plocka bort helt enkelt.
Nej, men om man lyfter den liksom triangeln längst upp med Ekestol Jonsson på blå, Bristet och Tambellini nedanför.
Ingen cirkel alltså.
Nej, ligger på trianglarna. Så är ju den otroligt vass. Ekestol Jonsson med sitt snabba spel. De tre, de flyttar pucken otroligt snabbt. Det syns ju att de har hittat någon slags kemi i den femlingen, och de har framförallt ett otroligt självförtroende. Det var länge sedan jag såg Rögle spela powerplay med sån pondus, med sån fart i pucktransporten. Det blir ju otroligt svårt att försvara sig mot.
Ja, och det är väl lite som det var förra säsongen till stor del när Rögle hade Daniel Saar i en liknande position som Tambellini står nu, fast på andra sidan. När man har ett sånt hot, man vet att en spelare har ett sånt direktskott, så blir det ju automatiskt så att det andra laget har ett par extra ögon på den spelaren. Och det gör ju då att det öppnar upp ytor för de andra. Ekestol kan gå på eget skott och man kan hitta de andra spelarna. Everberg framför mål inte minst. Så att det gör ju att Rögles powerplay, fast att motståndarna vet var det allra största hotet finns, så blir det ju svårscoutat. För väljer Rögle då en annan väg, så kan man nästan bli överrumplad.
Alla vet väl, även om det kändes som att Zürich kanske hade gjort sin läxa lite sämre än de flesta, för jag tycker att många passningar gick fram till Tambellini i fritt skottläge, och det är ju farligt att ge honom de ytorna. Så det alternativet finns, det öppnar kanske också lite grann för Ekestål, som har tagit mycket avslut själv också, för alla vet att de söker passen ut till Tambellini. Så att jag menar, hot från många håll, och inte minst med Everbergs jobb framför mål. De är svåra att stoppa, framförallt svåra när de har det pucktempot som de har.
Och Anton Bengtsson gör ju poäng i Rögle.
Ja, det gör han ju. Tappar de en puck eller en 50-50 puck, så vinner han ju de flesta närkamp, vilket gör att de kan behålla spelet kvar i zon. Så att de har ju verkligen lite av varje i den påsen.
Ja, och om vi ska liksom göra din cirkelhjälm komplett med Bristet, så har de den här gubben i lådan-spelaren som kan gå på eget avslut, slå en öppnande passning, också vinna tillbaka puckar, göra det här lilla oväntade. Så man har ju hittat någon slags, det måste ju vara en av SHLs allra vassaste, ihop med Frölunda då kanske, powerplay-enheter.
Det ser ut lite som förra säsongen, även om Daniel Saar ofta gick på liksom riktiga slagskott med full svingstyrka, så Tambellinis, han har ju mer en snabbare, kortare, nästan Cody Carrens sving när han skjuter med
slangbällen.
Ja, men en halv sving liksom med full slangbällareffekt. Han är otroligt svårstoppad med de skotten.
Jag tror faktiskt slangbälla är nog den mest träffande man kan hitta i liknelser, sett till hur det ser ut i rörelsen.
Ja, otroligt tryck i det skottet. Och den som läser artiklar på hd.se bakom lås och boom fick ju lära sig att hans bror har spelat en roll här.
Just det, Jeff Tambellini. Jag intervjuade Adam Tambellini om hans skott, så vill man läsa mer om det, som precis som Daniel sa, så fin på hd.se. Men hans brorsa då var en av få spelare, sa Adam då, som kunde skjuta lika hårt eller till och med hårdare än honom. Så att han har lärt sig väldigt mycket där, och så berättade om hur mycket det faktiskt ligger bakom att han kan träffa pucken så som han gör.
Och man kan väl säga också att powerplay var ju en stora skillnad i den här matchen. En ganska jämn match egentligen. Men där Rögles powerplay blev helt matchvinnande.
Adam Tambellini gjorde två mål i powerplay. Adam Tambellini spelade fram också till Dennis Everberg, som flög fram från sargen. En fantastiskt väl avvägd passning ner mot mål. Everberg bara stötte till pucken skickligt in vid bortre stolpen. mål där också. Och sen då avslutande passningen. Jag hade ju lagt in en tusing på att Samuel Jonsson skulle avgöra sista minuten. Så 50 papp in bara på kontot. Räckte sådär.
Det?
Nej, det var faktiskt lite mer.
Jag vet ju vem som står för fjolorna här på nästa AV.
Tro inte på allt jag säger bara.
Nej, det gör vi aldrig.
Aldrig.
Jag tror aldrig på allt du säger, Jel. Men apropå sista målet där, så tyckte jag mig se Samuel Jonsson skrika eller säga äntligen och titta upp i taket på arenan i Zürich när han gjorde det där målet. Det var ju hans första för säsongen och då har han säkert gått och väntat på mycket eftersom han också vill bidra framåt i en större utsträckning än han har gjort tidigare år.
Verkligen. Jag gjorde en intervju med Dan Tangnes inför matchen som då tränat Zug som Rögle mötte i gruppspelet. Och varför skrattar du?
Vad aggressivt. Du sa Zug.
Zug.
Ja, det är aggressivt. Och du sa Tangnes och inte Tagnes.
Ja, det måste för... Det måste vara rätt.
Det finns väl folk här i rummet som inte stavar rätt, va?
Ja, Linus Alain till exempel. Nej, men det måste vara ett av de namnen som är mest frekvent felstavet. Alla som tipsar skriver alltid Tagnes. Och Linus Alain skrev samma i ett slackmeddelande, internt slackmeddelande till mig. Så det är någon slags...
skäms Linus.
Freudiansk slip som händer. Precis samma som bokstäverna som förekommer Lions.
Ja, du menar ZSC.
Ja, är det
den
det?
Logiska bokstavskombinationen.
Jag får aldrig ihop det. Jag måste kolla.
Jag skrev fel
skriva
först.
Bokstav för bokstav, ändå blir det fel.
Ja, den är svår. Men... Z står för Zürich i alla fall.
Ja, just det. Var var vi, som man säger? Jo, Tangnes gav en bild av detta Lions, eller Zürich, och sa att det är ett offensivt skickligt lag med stor liksom, offensiv bredd, men inte lika bekväma med att spela försvarsspel. Och det tyckte jag att den bilden kändes ju ganska träffande när man såg dem. De offensiv tyngd, men till exempel målet som Rögle gör med 30 sekunder kvar, det blev gata för Samuel Jonsson, så att kan vi konstatera att Rögle har satt sig i ett ypperligt läge och avancerar efter att ha med sig ett mål, överläge hem till returen.
Ja, vad är det som gäller där egentligen? Linus ler här. Daniel, du skrev ju en artikel om detta. Visst var det väl du som skrev det här?
Ja, det var det. Det var... Kan vi se om Linus Alain läste den ordentligt?
Ja, jag brukar ju lusläsa allt vi skriver på hd.se. Hoppas alla ni som lyssnar gör det också. Där skrev du, Daniel, att det som gäller är att det inte är några bortamål likt fotbollen som spelar roll här. De räknas ju dubbelt där, i många turneringar i alla fall. Och det är så att ett kryss räcker såklart nu för Rögle i hemmamatchen eftersom man vann. Men skulle Zürich vinna i Ängelholm på tisdag med ett målsmarginal så blir det förlängning. Och
efter 10 minuter.
10 minuter, första målet vinner och efter det straffar. Och vinner Zürich då med 2 målsmarginal till exempel, så är det de som går vidare. Och
3 målsmarginal då?
De som går vidare. Och det spelar ju ingen roll då om det blir 7-6 till Zürich eller 2-1 för att ta det till en förlängning.
18-17 då.
Har de inte plockat bort det där borta målet i fotbollen förresten?
Ja, det var därför jag sa i de flesta turneringar. För de är väl på väg i alla fall att plocka bort det, tror jag.
Ja, ska inte snurra iväg på fel sport i den här podden. Nej, men okej, då vet ni vad som gäller för CHLs retur i åttondelen i Ängelholm på tisdag. Det är ju onsdag eftermiddag här när vi spelar in veckans avsnitt av Röglepodden.
Precis.
Jaha, är vi färdiga med CHL där? Eller är det någonting mer som ni vill... Jo, jag vill lägga till en sak här i CHL. För Dan Tangnes var ju så vågade fel. Men ändå charmig när han gav Kalle Klang chansen i mål. När det kommer till...
Dan Tangnes?
Cam Abbott.
Jag visste inte att Don Tangnes hade de ingångarna att han kunde styra.
Ska vi klippa bort det där? Ska vi klippa bort det där?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är kam att du kritiserar mig för min stavning och sen så kommer detta. Så detta behåller vi alla dagar i veckan.
Nej, det gör vi.
Ja. Cam Abbott hade modet. Nej, inte modet. Han hade skärmen. Cam Abbott. Att sätta Kalle Klang i mål när det börjar bli slutspel i
CHL. Och Kalle Klang gjorde många fina, stora räddningar. Men så hade han två returer som gick rakt ut och så blev det två baklänges mål. Men jag vill inte bara lasta Kalle Klang för de målen, utan även försvaret undrade jag, vad var de? Okej, de väntade sig inte en retur rakt ut så, men ändå, det var väl tomt framför Kalle Klang.
Ja, men han gjorde en bra match tycker jag. Jag tycker han räddade. Det kändes som det var 2-3 frilägen åt Rögle och gjorde en del avancerade räddningar också i viktiga lägen. Och sen, som du säger igen, det kommer många gånger sedan returer som dyker upp i farliga ytor framför honom. Vilket man kanske inte ser Rifalk göra i samma utsträckning, de typerna av returer att släppa och så. Men någonstans så är ju liksom helhetsbetyget absolut en bra match av Klang. Och det är ju någonting man får tänka på i åtanke, hans rutin och allt det där. Att det är sånt som kommer. Om man ser på hans toppar så kan man ju nästan konstatera att det kommer att komma. Han kommer att få ihop en helhet. Det ser ju väldigt lovande ut.
Han är ju en tävlande målvakt som fortfarande kanske inte har fått typ prikt över iet. Den gången han gör det kommer han väl hålla nolla. För då är väl inte försvaret rostigt heller som igår. Som kändes lite uppehållsrostig på just de här returerna. Men min känslan är väl att liksom Kalle Klang gör fler räddningar än vad Rifalk gör. Rifalk har ju sin trygghet och är väldigt säker i sitt positionsspel. Det känns som att han för det mesta står rätt och täcker rätt och är på rätt ställe. Men Rifalk har några säsonger under bältet. Klang är 19. Det är väl rimligt att det förhåller sig så.
Det är det verkligen. Men jag skulle också vilja bara poängtera det. Vad jag har sett av Kalle Klang. Jag har inte sett alla hans matcher. Men han har ju en egenskap. Och det är att vara stora räddningarnas målvakt. I en mot en situation där det kan vara straffar. Det såg vi ju inte minst mot... Det var väl Brynäs borta han tog rubbet, va?
Mm.
Var det Brynäs borta? Ja. Och sen då hade han någon sån där mot Zürich också på tisdagskvällen när han fick ut spetsen på höger benskydd alldeles intill stolpen. Så att han är ju väldigt skicklig just man mot man så som jag har sett.
Ja, men som Daniel sa med Rifalk beskrivningen där är ju spot on och Klang är mer så här showig i sitt sätt. Alltså, kom att tänka på Ville Kolpanen nu som var i Rögle för ett antal år sedan. Klang ju inte liksom i den utsträckningen, men jag tror ni förstår vart jag vill komma. Lite mer flängig och lite mer showig i sitt sätt, medan Rifalk är den här trygga, metodiska målvakten.
Ja, de hamnar väl i liksom 1000 olika situationer på en match. Det är väl rätt mycket erfarenhet kan jag tänka mig. Klang kommer ju säkert att se ut som, närma sig Rifalk, se ut som Rifalk och om något år. Han är ung och fortfarande bara 19 år. Det är precis som utespelare som blandar och ger lite mer så kommer Klang att hitta sin trygga, lugna stil med tiden också skulle jag tro.
Jag kom på en sak till som jag bara vill nämna i samband med CHL innan vi lämnar det. Vad krävs för en straff? Jag tar upp det igen. Vad krävs? Hade det varit ute i civilsamhället så hade man ju pratat om att nu måste vi ha tusentals poliser till. Det skulle kanske behövas tusentals domare för att det ska bli en straff. Jag tänker på Tyler Kelleher, fri från halva plan, får ett yxhugg med straff. Nej, det blir det absolut inte. Och nej, straff det ska vi inte ha. Varför finns den regeln egentligen? Den borde ju bara slopas eftersom man inte dömer straff.
Jag vet inte. Jag skickade ett sms där direkt. För jag visste att du skulle sitta upprörd framför tvn.
Och ni tyckte bara, nej men det är klart att det inte är straff.
Nej, men det tycker man att det är straff. Jag vet inte om domarna väger in att han får chansen och jag vet inte hur man graderar det. Men gör någon slags vettigt avslut och försöka göra mål och avsluta situationen istället för och trilla, liksom hamna helt ur läget. Att det kan vara det som bedöms. Men jag tycker väl som du, Hjelm, att jag hade gärna sett fler straffar överlag. Och det är väl ett exempel på det. Och sen var det väl också när Linus Sjödin, var det va? Som kom fri. Och där såg ut att vara en klubb uppe.
Det var en klubb uppe?
Ja, det var det ju. Men frågan om den var på klubban eller vid handskarna. Liksom. Men den såg ut att vara vid handskarna. Och då ska det också vara straff. Men det blev ju ingen åtgärd alls. Så. Nej, Hjelm, du, förra gången du diskuterade straffar i den här podden så blev det väl 4.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
På de kommande två matcherna så vi får se vad det blir för effekt den här gången.
Alla domare lyssnar på Röglepodden.
Ja, det är sen gammalt.
Det är sen gammalt. Nu släpper vi CHL och så går vi på rykten. För det finns ju ett rykte. Vi har skrivit om Erik Jelina tidigare. Och att Rögle vill ha tillbaka honom. Och nu har det intensifierats med rykten de senaste dagarna, den senaste tiden. Och ja, kanske inte är någon rök utan eld.
Nej, inte en gnuta utan massivt har det blivit intensivare, tipsen och snacket om Jelinas återkomst till Rögle. Och det sägs ju att han ska vara klar och att han till och med ska spela mot Malmö nästa vecka för Rögles del. Det man kan säga från vår och sånt är ju att Daniel, du har redan skrivit att Rögle vill ha tillbaka honom och att de jagar honom, och du har ställt frågorna till Chris Abbott. Jag tror vi har frågat honom vid ett par tillfällen om Jelina. Så nästa steg för oss är ju helt enkelt nyheten då att han är klar, och de uppgifterna har vi inte i dagsläget helt enkelt.
Nej, så kan man väl säga. Det blåste väl upp lite till ryktesstorm om detta i helgen i söndags. Och vi har ju också försökt gräva i detta. Mina uppgifter säger att det vid det tillfället inte stämde. Att det inte förhöll sig på det sättet. Att han är klar. Men nej, jag tror verkligen att det är så att det är ingen rök utan eld. Jag gissar att Rögle fortfarande är intresserade. Och det kan ju vara ett läge som förändrades igår eller i talande stund, det vet vi inte. Men vid det tillfället hade jag inga uppgifter som sa att han skulle vara klar för Rögle. Och det är väl egentligen ingen annan som heller har gjort det. Jag såg att vår konkurrent Mr. Madhawk hade också fått de här ryktena, men han hade inga egna uppgifter. Han förmedlar mest ryktet. Så om jag ska våga mig på en killgissning så tror jag kanske att det är ett rykte med substans, men som kanske har liksom fått raketbränsle och flugit iväg lite tidigare än eller vad man ska säga.
Jag förstår vad du menar.
Så ett rykte som fick liksom raketbränsle och tog fart och blev till en sanning. Och det är möjligt att det blir en sanning, men ja, vi har inga uppgifter på att det är en sanning just nu i alla fall.
Nej, och det blir ju ytterligare liksom bränsle på den elden när han saknades i Chicago Wolves AHL-laget. Deras laguppställning i matchen som var, tror det var i söndagsnatt eller natten mot tisdag kanske. Och där lyckades jag lyckats få tag på information om var ju att det är någon slags rotationssystem där han och några andra spelare till helt enkelt vilade en match. Så vi får helt enkelt hålla koll på Jelinas vara eller icke vara i den laguppställningen, och framförallt också jaga vidare på våra fronter och se om vi hittar mer information. Och då får ni veta det på hd.se, eller hur igen?
Oh ja.
Underbart.
Jaha, är ni sugna på att ta ett varv med lite covid-19 här nu? Det var ett tag sedan vi pratade om.
Sjukt sugen är man.
Ja, pepp.
Ja, men då ska jag ge det
senaste. Jag går och lägger mig här ett tag.
Ja. Men idag så, ja, ni vet säkert om det, men för er som inte har hunnit ta del av nyhetsflödet än, så är det ju så att regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat en del saker som kommer att gälla från 1 december och framåt. Jag läser innantill från det som TT har skrivit. Regeringen kommer att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 100 personer från den 1 december. Det berör till exempel teatrar, konserter och idrottsevenemang för personer över 18 år. Ja, covidpass kommer alltså att införas och det kommer då gälla för till exempel Rögle. Och kan ta ett citat till här bara som Lena Hallengren. Nej, det är Amanda Lind som säger det, idrottsministern, kulturministern. Demokratiminister kanske är den rätta titeln. Om arrangörerna använder vaccinationsbevis behöver de inte begränsa sitt evenemang i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner, säger Amanda Lind. Och det betyder ju då alltså att arrangören, vad det verkar, kan välja att använda sig av det här, att vaccinationspasset, covidpasset, covidbeviset ska man visa upp för att få komma in i arenorna. Eller inte gör det. Men gör man inte det, ja, då blir det begränsningar. Och det är väl tänkbart att det blir typ avstånd och vad det kan vara. Och då blir det inte fullsatt. Men vad gäller då från SHL?
Ja, de alternativen är vackra nedskalat till ett nu. Och precis som väntat så gick SHL-klubbarna ihop och kommunicerade nu vid 17-tiden på onsdagen och sa att de står bakom det här. Jenny Silverstrand, vd SHL, säger: vi har sedan pandemins start önskat möjligheten att ta ansvar utifrån pandemins förutsättningar och är därför positiva till vaccinationspass sett i rådande förutsättningar.
Med andra ord så lär det införas i SHL-klubbarna och då ska det ju till den typ av utrustning för att skanna av det här och personal som står och gör det. Jag var med om det nere i Schweiz när jag var där i gruppspelet, när Rögle var där och spelade CHL. Där hade man det redan då och det var inga konstigheter. Man bara visade upp det, det skannades och så gick man in och det gick hur smärtfritt som helst. Det är klart, för er som inte är vaccinerade så är det här tuffa puckar, för då kommer inte ni in på arenorna om ni då inte har hunnit vaccinera er till dess. Men ja, det är väl den här vägen som var ganska väntad att det skulle att Sverige skulle ta, med tanke på hur läget är i övriga Europa och hur det förmodligen kommer att kunna bli i Sverige.
Ja, det känns ju tråkigt att behöva. Det har ju varit några veckor där vi inte har behövt prata om den här smittan utan kunnat fokusera på det sportsliga, som ju alla vill göra. Men när det väl blir någon slags rekyl bakåt och man åker på ett bakslag med ökad smitta och restriktioner, så känns det, tycker jag i alla fall, skönt att man inte går tillbaka till att ha några begränsningar på antal åskådare, utan att man gör den här lösningen istället. För det hade varit ett väldigt hårt slag i magen om man hade begränsat det till, ja, men 1000 pass på SHL-matcherna till exempel, eller något liknande. Då hade det ju temperaturen hade ju sjunkit ganska rejält, i alla fall för mig personligen, om det hade gått så långt. Så att nu med detta kan man ha fullsatt och det tycker jag känns helt okej.
Det finns ju vinnare i detta också. Det finns nog många som har gått till arenorna med lite klump i magen. Jag tror många ser det här som en trygghet, att det känns bättre att vara i trånga miljöer. Jag tycker väl att bättre sent än aldrig. Jag tycker att man borde gjort det från början, nu gör man det nu. Och det, men jag tycker det känns bra. Det känns som det såklart bästa steget att ta i det här läget.
Och det är ju sån hås kring Rögle och alla er supportrar som vill se. Så det kanske, ni som då inte kommer in för att ni inte är vaccinerade, det kanske då kommer andra som inte har känt sig bekväma, som du pratar om Daniel, och inte gått på matcher, kommer tillbaka till matcherna nu. Så det kanske går på ett ut.
Ängelholm blir kanske först i Sverige med 100% vaccinationstäckning.
Ja.
Alla vill gå på hockey.
Så, det är inte helt otänkbart att det finns någon slags samband ändå.
Ja.
Ja, vi släpper covid för nu. Vi ska inte prata onödigt länge om det. Nu har ni fått det senaste där. Lyssnarfrågor har vi fått. Och då vänder jag mig till dig, Daniel. För du är den som har koll på det den här veckan.
Ja, men vi har ju grymma lyssnare som är påtalat många gånger. Och jag försöker köpa mig lite tid. Jag hittar ett mejl från Hannes Flink som skriver: "Halloj, här kommer en intressant iakttagelse att ta upp i podden nästa gång. Något jag aldrig har sett eller lagt märke till innan. Vid tekningar så sopar Rögles tekare in snö där domaren släpper pucken. Och att Zürichs tekare sopar bort snön. Kan vi få höra era tankar om detta? Och sen som bonus att ni kanske också frågar någon i Rögle om varför. Är det ett mentalt spel eller vill de att pucken inte studsar? Tack för en bra podd. Är en trogen lyssnare varje vecka." Vad säger ni? Jag kan säga att jag har inte noterat detta.
Nej, inte jag. Jag tänkte faktiskt inte alls på det. Nu blir man ju nästan sugen på att se om en match i efterhand för första gången i sitt liv.
Ja, det är framförallt sugen på frågan. Det här är ju nere på den absoluta bästa nivån av detaljer att analysera. Så här.
Det här är din godispåse,
ja,
Linus.
Ja, det är det faktiskt.
Du får med glädje ta över den här pucken.
Ja, snyggt. Den här tar jag gärna vidare och ställer en fråga till någon när det är läge och besöka Catena Arena och kolla på någon träning igen.
Har ni någon teori om vad det kan handla om?
Isen är sjukt dålig som kanske försökte bygga en snögubbe eller något. Man sopar ihop snö. Men, nej, den enda teori jag har är att det handlar om någon slags tics. Alltså jag tycker när man ser spelare göra sig redo för att teka så har folk olika liksom, maner för sig. Slår sig på ställen eller liksom drar med klubban. Det är någon slags procedur för att komma i fas för tekning. Det är det enda jag kan tänka mig. Jag har ju otroligt svårt att tänka mig att man liksom vill dra in snö där pucken ska släppas. Det känns ju som någon slags element av oberäknelighet. Man vill väl ha liksom ett, man vill väl ha en ren bricka innan man börjar dyka. Eller vad sa man igen? Innan du börjar ställa upp din schacktallrik, då vill man ju inte ha massa skitliggande där.
Och ändå så verkar Rögle vilja ha smutsiga brickor.
Ja, om spaningen stämmer så, ja, jag vet inte, vi får väl låta den här frågan hänga.
Vilken underbar liknelse. Men jag noterade i mejlet, och nu tappar jag namnet på dig som skrev.
Hannes,
du skrev spelare, jag tolkar det som i plural och inte singular. Och det talar ju emot att det skulle vara tics. För om det är tre tekare som gör samma sak, då alla tre kan ju inte ha samma tics liksom.
Det är en massiv sökningskampanj i så fall, då blir det helt plötsligt superintressant.
Och jag lämnar med glädje den pucken återigen till dig, Linus.
Ja, nej, men jag tar den vidare.
Så som du har lite att stå i nästa vecka.
Ja, det blir ju kul.
Och ni måste hålla koll på det här nu när ni är ute och ser Rögle Frölunda på plats på torsdagskvällen. Alltså ni får inte släppa det. Ja, det är okej om ni inte skriver om det, men ni måste ha koll på det så ni kan redogöra för i nästa veckas podd. Åtminstone.
Vi hjälps åt med detta. Det ser
och
vi dessutom fram emot.
Väldigt tveksamt där.
Nej, men ja, vi håller koll. Vi håller alltid koll igen. Eller hur?
Ja, det har ni. Ja,
tentaklarna ute.
Ja. Fler lyssnarfrågor.
Absolut. Den här lyssnarfrågan tar någon minut. Men jag tycker att den är värd det. För det är en intressant spaning.
Du står där med tre buntar papper. Linus har inte ett enda. Du står här och är riktigt avundsjuk nu, Linus.
Jag är förväntansfull för det här. När man står med så många papper. Då innebär det att du sitter på gul här nu, Daniel, eller?
Linus kan knappt hålla alla papper i vänsterhanden.
Linus har ut som lufsen när de håller på att bära in pastan. Du dreglar.
Är det papperspunten som är lady eller?
Han går igång på det här. Johan Kling, en lyssnare som brukar få se oss med intressanta tankar. Han skrev till mig förra veckan. Något jag gärna vill att ni tar upp är var domarna lägger ribban för utvisningar i Rögles matcher. Jag tycker att den är ovanligt hög, det vill säga väldigt tillåtande. Är det en spaning som ni kanske kan ställa er bakom? Jag har ingen åsikt om huruvida det är rätt eller fel, bara något jag har lagt märke till. Jag gjorde en kort koll på Swehockey och den verkar bekräfta att Rögle har minst utvisningar både med och mot sig så långt i serien. Med färre matcher spelade medges. Om det finns möjlighet skulle jag gärna vilja höra lite tankar om detta. Och det här fick mig att bara gräva lite. Och Johan har ju faktiskt en intressant poäng här. För om vi börjar med att titta på utvisningar. 2 minuters utvisningar. så är det ju så att Färjestad har dragit på sig flest sådana. Färjestad och Skellefteå, 62 stycken. Rögle har dragit på sig minst antal utvisningar, 42. Mm. Så 20 stycken mindre. Det är ju stor en skillnad per match. Liksom. Ja. Det är den första buntan.
Alltså, men när du tar fram den andra, vad är rubriken här? Vi har ju problem att sätta rubriker ibland. Linus Alin går igång på papper.
Ja, vi har alla våra böjelser.
Honduras apor förra veckan till bättre tycker jag i alla fall.
Okej.
Okay. Och nu går vi till powerplay-möjligheter. Där har då Frölunda fått flest powerplay-möjligheter, 54 stycken. Sen går de i fallande skala, i skala 49, 48, 48. Längst ner i denna tabell så ligger Djurgården och Rögle. Rögle har fått 39 möjligheter i powerplay. Mm-hmm. Håll denna tanke i huvudet jämfört med Frölundas 54, det är 15 färre.
Tycker inte jag riktigt låter logiskt med tanke på Rögles spelstil.
Nej, och så går vi då på boxplay. Antal boxplay som man har drabbats av. Oskarshamn har dragit på sig flest utvisningar. De har åkt på 52 boxplay. I botten på denna statistik finns Rögle bandyklubb med 36. Så man kan då konstatera att statistiken säger att Rögle är det lag som har fått minst möjligheter i powerplay. Och dragit på sig minst antal utvisningar. Och detta är ju lite ologiskt, för de bästa lagen, som jag ändå får räkna Rögle till som två i tabellen, brukar ju få flest powerplay. Och de sämsta lagen brukar dra på sig mest utvisningar, drabbas av flest boxplay.
Så är det ju.
Så det finns ju någon slags ologik här som jag ska inte säga skaver, men som är intressant.
Mm.
Vad säger ni när ni hör det?
Ja, men förvånande. Framförallt alltså att Rögle drar på... Alltså... Dra på sig få utvisningar. Då har man ju någonstans tänkt att det har utvecklats under Camembos ledarskap framförallt. De har fått allt bättre disciplin och det liksom sjunkit. Och sen har de lagt sig på en låg och stabil nivå. Man ser ju också på träningar till exempel hur de präntar in det här i huvudet på spelarna med disciplin. Inte dra på sig några utvisningar. Gör man en förseelse som i match hade lett till en 2-minutare så får man åka ett par vändor inför resten av laget och toucha sargen för att få ett straff för det på träning.
Då blir det skambrån.
Då blir det skambrån, och det gör ju också att någonstans så träna så som du spelar, att man sätter nivån där och säger du hakar upp den här spelaren som var på väg fram, så det kan du inte göra i match, då sätter du oss i en dålig situation, så det är bara att åka. Så det är ju inte så förvånande. Däremot är ju antal powerplay som Rögle faktiskt har fått möjligheten att ha, att den är så pass, att den siffran sticker ut så pass mycket, överraskar mig.
Jag ska bara haka i det, Linus, här med att jag håller med om det. Antalet utvisningar har man ju kapat ner för varje säsong. Det är ju liksom en modell som man har förfinat, och jag har själv intervjuat Cam Abbott om detta, att de pratar mycket om det, att hålla klubban vid isen, låta fötterna gå. Och man ser ju, Rögle spelar ju ganska, de spelar ju fysiskt, men de spelar ganska klint. Du ser ju sällan hakningar, du ser sällan frustrationsslag liksom när man åker på en tackling eller så. De är extremt disciplinerade, och det är ganska svårt för domarna att hitta utvisningar på dem.
Det ligger väl i sakens natur också, om man tittar på det som alla experter pratar om, och ni också som experter, att Rögle är en maskin i byte efter byte, och man bygger på fart. Man hamnar helt enkelt inte i så många såna här situationer där man måste haka eller trippa eller vad det nu kan vara. Och skulle man hamna lite på efterkälken så skrinar man snabbt tillbaka. Så det tror jag också kan finnas en förklaring i att man inte drar på sig så mycket utvisningar.
Jag gissar att Rögle är frustrerade över detta. Man tittar på matcherna. Rögle snittar alltså 2,5 utvisning per match. Det är inte ens en per period. Det är ju extremt lågt. Det är ju svårt att hitta utvisningar på dem. Men det gör ju kanske att matcher där Rögle spelar blir det ganska få utvisningar. Man ser ju sällan liksom en utvisning på ena laget och åtta på andra. Någonstans så... Kan jag förstå vad Johan skriver, liksom att nivån, den blir kanske liksom, den läggs automatiskt hög eftersom det inte finns så mycket utvisningar på Rögle, så ser man ju sällan liksom att motståndarna åker på fem raka.
Så du försöker säga att Rögle ska ta fler utvisningar för att få fler utvisningar?
Nej, det säger jag väl egentligen inte. Men jag tycker att man har sett några matcher där motståndarna kanske drabbats av en, två, en tredje utvisning. Och sen vill någonstans, det skulle se bra ut att hitta en utvisning på Rögle, men det är ganska svårt. Och några matcher så har man ju sett dem plocka en utvisning som... Jag tänker framförallt kanske på den här granaten åkte på mot Växjö som såg väldigt tveksam ut. Till slut har Rögle åkt på en utvisning som kanske inte riktigt har känts som en utvisning. Så jag tror att de är frustrerade över detta. Att de inte får mer med sig.
Ja, och det kanske blir alltså undermedvetet. Jag tror absolut inte det är medvetet, men undermedvetet från domarnas sida att har man tagit fyra raka två på ett lag så... Blir det väl så att man åker runt och tittar lite mer noggrant på det andra laget för att ja, man tycker väl kanske nej, men nu jag vill kanske ta en femte raka här eller sjätte raka eller sånt, nu får vi, då måste jag också göra något fel liksom. Sen tror jag ju som, alltså jag tror inte, jag hoppas inte det är medvetet om det nu är så, men det är väl lite mänskligt undermedvetet beteende i så fall och kika lite extra på den andra parten i så fall.
Nej, jag tror det är absolut inte att det är medvetet. Jag vet att det finns gott om konspirationsteoretiker där ute.
Ja, du som gammal domare, tog du utvisningar medvetet?
Alltså min domarkarriär peakade för kanske 25 år sedan i en Division 3-match i Glimma med Peter Venell som
huvuddomare. Ja, men hur var det där? Tog du utvisningar medvetet?
Ja, men man har ju ändå det i...
I sig.
Jo, men i bakhuvudet att liksom... att det skulle passa nu med en utvisning på andra laget.
Ja, men klassisk kompensationsutvisning.
Ja, lite så. Mm. Men jag tycker det är intressant statistik. Det är ganska logiskt att Rögle är ett lag som drar på sig lite utvisning. För de är väldigt disciplinerade. Men det är lite märkligt att de inte har att de också är det laget som får minst möjligheter i powerplay.
Det är ju en 5 plus lyssnarfråga måste jag säga.
Ja.
Superintressant.
Ja, och den där frågan den förblir hängande utan svar för det går inte riktigt att förstå varför det ser ut så utifrån spelsättet med fart som Rögle har.
Ja, men man kan ju hålla extra ögon på det nu de kommande matcherna och se om man hittar hittar kanske någon slutsats. För ibland är det så att när man börjar speja efter någonting så kan man enklare konstatera saker. Och det kan ju vara så att, som jag sa innan, där exemplet 4 raka på något av lagen, var hamnar nästa? Ja, men du vet, mönster. Så vi får plocka upp den här pucken också.
Ja, för det får du gärna göra.
Det får du göra. Ja.
för det är väl ändå så att domarna cirkulerar runt på olika matcher så det är inte samma domare som lagt sig på en högre nivå så alltid dömer Rögle.
Nej, så är det ju inte. Jag kan tycka att nivåerna är ganska skiftande emellanåt. Att det inte riktigt är samma liksom nivåer som gäller hela tiden. Men, men det är en intressant spaning. Det är ett intressant ämne att kika på. Jag ser inte att liksom... Jag sträcker mig inte och säger liksom att Rögle är förfördelad, men jag tror att de är lite irriterade på detta. Så, och det har jag inget belägg för. Det är en ren gissning.
Fler lyssnarfrågor?
Nej, vi utmanar att vi har ju skarpa sidan.
Ja, absolut. Ute. Skriv. Eller är allt så klart för er? Nej, det kan det inte vara. Hör av er. Hör av er med fler frågor.
Verkligen, det tycker vi om mycket.
Spaningar då? Har vi sånt?
Ja, någon har vi. Nu går vi igenom och hostar.
Ja, precis.
Ja, men jag har väl någon spaning. Har inte ni någon så länge? Nu måste jag in i mobilen igen. Ha.
Har inte du någon spaning, Linus?
Jo, en spaning här.
Är du inte med alls i veckans podd?
Jag ligger lågt nu. Jag sitter tillbaka i skolbänken. Man lyssnar bara på magisterdalen där när han berättar intressanta saker.
Det är fyrkanter och det är cirklar och det är trianglar.
Just det.
Matematik kallar vi det.
Rögle har spelat 17 matcher och avverkat en tredjedel av serien. Men de har fortfarande inte mött Timrå.
Ähä. Och då vet ni vad jag tycker och tänker om spelschemat.
Ja, det tycker du är dåligt.
Det är
dåligt.
Mycket dåligt. Nej, men det ska ju vara att nej, vi tar inte det där valsen en gång till. Men de har alltså inte mött Timrå.
Nej, men jag tror att det handlar ju såklart om att Rögle fick börja med 7 raka bortamatcher eller något sånt. Så Rögles system är ju lite uppfuckat, eller vad man ska säga. Men Timrå är ju det sämsta laget. 11 poäng tagna. Rimligen så finns det ju poäng att hämta om Rögle sköter sina kort rätt. Men det är lite anmärkningsvärt att man inte har mött sämsta laget en enda gång på 17 matcher.
Mm.
Och på tal om Timrå, där är min andra spaning att Erik Andersson, som många ville att Rögle skulle förlänga kontraktet med, uppskattad grovjobbare, gick just till Timrå, och där har han spelat 17 matcher och samlat ihop sammanlagt 0 mål och 0 assister.
Oj!
Oj.
Det var inte mycket till poängskörd.
Det var torka.
Ja, det var det. Ja. Nej, men det är väl också med tanke på det Erik Andersson ville, och det var ju att få en större roll, inte bara vara den här boxplay-specialisten som spelar fjärdekedjan och åker lite in och ut mellan fjärdekedjan och var extra spelare, utan kunna ta ett större ansvar, inte minst offensivt, så är det ju säkert någonting som handlade sig vara en stor missräkning med den här flytten.
Faktiskt. Nu har Timrå gjort supermycket mål, men att han ska vara, och han är ju kanske inte någon poängspelare kanske i den bemärkelsen, men han borde ju ändå ligga topp 5 i deras poängliga, tycker man.
Och det gör han knappast med de siffrorna.
Nej, då måste du gå trögare och få rätt så många.
Ja, det kan man lugnt säga igen.
Matematik är mitt ämne.
Ja, inte mitt, så det är bra att vi kompletterar varandra i alla fall.
Ja, men jag ska faktiskt skicka med en uppgift till dig, Linus. Mm. Det var ganska länge sedan i det här avsnittet nu, men du nämnde Daniel Saar. Hur går det för Daniel Saar egentligen där borta i KHL? Nu har jag varit i Honduras bland apor i för sig, så jag kan ha missat det. Men jag är faktiskt rätt ofta inne på hd.se. Hör och häpna. Men Daniel Saar, har jag missat något?
Ja, det har du nog gjort.
Har du skrivit om Daniel Saar nyligen?
Ja, nyligen, men jag har gjort en intervju med honom när säsongen var igång borta i KHL.
En intervju, men säsongen kom igång.
Du får ju snabbgoogla, du kan inte vänta till nästa vecka med detta. Hur går det för Daniel Saar i KHL? Var är han spelar någonstans?
Ja, precis.
Nizhny Novgorod.
Vad heter de?
Nizhny Novgorod.
En gång till.
Torpedo Nizhny Novgorod.
Ryska mästerskapet i konsonanter.
Har du varit i Ryssland? Det lät ju klockrent.
Ja, faktiskt.
Tack!
Klanderfritt.
Klar jag blir. Nu har jag snabbgooglat mig fram till aktuell statistik på Daniel Saarans första säsong i KHL. Och han har gjort 14 poäng på 27 matcher, varav 4 mål. Och det var väl så att han gjorde 2 i premiären?
Det var det.
Ja, det innebär då att han har gjort 2 mål på de senaste 26 matcherna.
Oj, när sa du att du skulle ringa till honom och publicera på hd.se?
Ja, det enda som är säkert gäller med att jag kan inte göra en veckokoll med Saar borta i Ryssland, utan det får komma lite sporadiskt. Men om du nu så gärna vill ha den, så kan jag väl utlova det inom en snar framtid.
Okej, alla ni som lyssnar nu, linus.alin@hd.se. Bara bomba honom med mail här nu att ni vill läsa om Daniel Saar. För jag vill veta.
Det låter inte som de kommer att döpa om honom och stava med Saar, med TS i alla fall.
Nej, men alltså, han är ju varvad dit.
Det var roligt.
Ja, det var roligt.
Du får skratta.
Nu garvar jag.
Nej, men han är ju varvad dit som en målskytt såklart. Och 2 då på de 26 senaste talar väl sig tydligast på. Och sen samtidigt så har jag ändå alltså 14 poäng på 27 matcher. Hade man bara sett den siffran så hade man ändå tyckt att det lät helt okej. Men där är jag rätt övertygad av att Saar själv känner att det finns betydligt mer att hämta.
Det vet vi väl inte hur mycket speltid han får i powerplay.
Nej.
Till exempel.
Nej, men det kommer vi snart att få veta när Linus Alén har gjort den här intervjun.
Absolut.
Ingen Saar-titel för Saar, vill jag säga som rubrik.
Ja, den är så bra.
Ja.
Ja, nej, men ska vi säga fredag?
Ska vi säga? Syret börjar sjunka.
Ja.
Ja, nej, men kul. Då vet ni vad ni kan se fram emot i form av Linus Alins 3 puckar. Det är Saar, det är
teckningar.
Ja, teckningar. Och vad var det mer? Det var en grej till.
Allmän vaksamhet, skulle jag säga.
Allmän vaksamhet kring utvisningarna.
Ja, just det.
Siffrorna. Så att vi hade 3...
Gällina också. Du har en späckad vecka framför dig.
Ja, vi hade 4 aktuella puckar i den här podden. Jag fick alla. Tack ska ni ha.
Ja, vi jobbar med delegering i podden.
Precis.
Då. Men när vi är tillbaka nästa vecka så har vi ju rätt så mycket att snacka om. För det är Frölunda borta, är Frölunda hemma. torsdag, Färjestad borta, lördag. Sen är det CHL-avgörandet på tisdag.
Mot Zürich, ja. Och vet ni vilka Rögle möter dagen efter vi spelar in nästa veckas podd?
Malmö!
Exakt.
Vilka matcher det är fram till nästa veckas avsnitt. Det betyder ju att Rögle-Frölunda, seriefinalen som är på torsdag kvällen här nu, kommer vara rätt gammal. Det finns så mycket annat att prata om den veckan.
Jag kommer inte att missa en podd nästa vecka i alla fall.
Inte jag heller.
Nej, inte jag heller.
Och inte ni heller.
Och jag kommer inte att missa och tacka Vågen Försäkringsbyrå för troget sällskap genom poddjungeln.
Helt rätt! Tack så mycket för att ni följde oss den här veckan. Och ta hand om er.
Ha det bra!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.